Podplay.
Grund för en komplicerad relation till sin egen könsidentitet, kan man säga.
Otroligt. Otroligt. Sylvia Lance, kanske. Det territorium.
Jag har ändå läst franska länge.
You do you. Vilken stressig situation. Vid sex, alltså.
Alltså verkligen. Ja.
Du vet, we're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you.
Okej, då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Hallå, hej, hur mår ni?
Hur är
bra?
Läget?
är det bra med dig?
Ja, det är bra med mig. Hur är det bra med dig?
Bra, ja, det är bra. Bra. Det är bra. Så naturligt. Naturligt snack.
Väldigt naturligt. Mm. Ja. Kul att prata med dig, Karin.
Ska vi bara köra på där?
Ja, jag tycker det ska bli spännande att höra vad du har för gott att komma med den här veckan.
Och detsamma till dig. Då kör vi.
Ja, men tack. ...1944 föddes Bernard Boursicot i Frankrike. Det finns väldigt lite att läsa sig till om hans uppväxt, men hans pappa var lärare och han liksom, om han inte kom från en välbärgad familj, så kom han i alla fall från en väldigt så akademisk familj. Han hade en bra skolgång, han gick i någon som lite finare internatskola, och efter att han tagit sin examen därifrån som 20-åring så fick han sitt allra första jobb, och han fick då arbete som tjänsteman, som revisor på Frankrikes nyöppnade ambassad i Beijing. Och Frankrike var liksom den första att återöppna sin ambassad där runt den här tidpunkten, som var då mitten på 60-talet. Och det måste ju ha varit liksom en väldigt spännande situation för en ung person, och det tyckte även Bernard. Och det var liksom säkerligen mycket jobb, och det verkar vara ganska speciellt, för att västerlänningar fick liksom inte integreras med lokalbefolkningen, utan de levde, och det så kanske det är även idag i diplomatsfären, att man liksom umgås mycket med, jag har ingen aning, jag är inte diplomat, men det var väldigt liksom, de vill jag ändå vara tydlig med att jag inte är. De höll sig, liksom, de fick inte umgås egentligen med lokalbefolkningen.
Nej.
Och det var liksom säkerligen mycket jobb, men det var även en del sociala tillställningar som han kunde ta del av. Och på en sån här social tillställning som anordnades av Frankrikes ambassadör eller någon högt uppsatt liksom inom den franska ambassaden, en juldrink, någon typ av diplomatdrink, 1934, precis innan jul, så träffade Bernard, som liksom då var ganska nyanländ till Beijing, vad han tyckte var en väldigt spännande person vid namn Shi Pei Pu. Shi var några år äldre än Bernard och var lite av en kändis i Beijing. Shi sjöng både opera och spelade i liksom pjäser och var en mycket uppskattad performer, och hade bland annat spelat en stor roll i operan The Story of the Butterfly. Utöver det så var Shi också lärare i mandarin i den diplomatiska sfären i Beijing. Så de börjar helt enkelt prata på den här drinken, och Bernard blir helt tagen av Shi. Så att Bernard bestämmer sig för att så här, han vill träffa Shi igen. Så efter den här drinken så började de träffas igen, och de höll kontakten och de sågs som vänner helt enkelt. Och Shi visade Bernard runt i Beijing på platser där han liksom inte hade släppts in om han inte var med Shi, om du förstår vad jag menar. Shi levde som man, även om Shi på operan ofta spelade kvinnliga roller. Bernard är liksom helt övertygad om att trots att Shi lever som man så är Shi en kvinna. För att Shi säger saker som får Bernard att tro det. Hon liksom indikerar att så här, jag är egentligen kvinna på,
alltså, biologisk
vis, på
kvinna.
Olika sätt. Exakt. Chi berättar för Bernard att Chi fötts som en flicka med kvinnliga könsorgan, men att som liten så har Chis mamma sagt att det blir enklare för Chi att leva sitt liv som en pojke.
Oj, vilken grund för en komplicerad relation till sin egen könsidentitet, kan man säga.
Otroligt, otroligt. Och han är bara så här helt tagen av Chi och tror på allting, liksom bara tar det här som Chi har berättat för honom som en sanning. Och de fortsätter att träffas, och det som då inleddes som en vänskap utvecklades senare då till en kärleksrelation. Och den här kärleksrelationen liksom pågick främst bakom stängda dörrar, i stängda rum helt enkelt. Och i en kärleksrelation så delar man ju mycket med varandra. Man pratar om stort och smått, man pratar om jobb, vad man vill i livet. Och du vet, du är ju i en kärleksrelation, du vet hur det går till. Och så var det även mellan Chi och Bernard. Bernard delade mycket med Chi om allt mellan himmel och jord, och Chi var väldigt intresserad av allt han hade att berätta. Någon gång mellan 1965 och 1966 så fick Bernard reda på att han inte skulle få liksom en förlängd vistelse i Beijing på ambassaden. Han skulle vidare till en annan positionering. Men innan han lämnade Beijing så berättade Chi att de två skulle få barn.
Ah, shit.
Och det här gjorde Bernard liksom väldigt glad, trots att han skulle flytta. Och han flyttade, men de liksom höll kontakt med varandra. Och när Bernard lämnade Beijing så flyttade, eller så mellanlandade han ett tag i Paris innan han skulle vidare då till nästa positionering. Och i Paris så träffade Bernard en ny kärlek, en man vid namn Thierry. Och han och Thierry levde tillsammans, de blev ihop, och Thierry flyttade med Bernard runt om i världen. Så för att Bernard är liksom, du vet, så här utpositionerad på massa olika spännande platser som ambassadörstjänsteman. Och tiden gick, och man kan och Bernard var vid något tillfälle tillbaka i Beijing och för att träffa Chi och sitt barn. Men då berättade Chi att deras son, som döpts till Chi Dudu, bodde hos några släktingar där sonen då inte skulle blivit lika utsatt som han skulle blivit i Beijing, eftersom pappan då var västerlänning. Så att när han kommer tillbaka till Beijing så får han då inte träffa sin son, utan ja, han får höra då att så här, nej, men sonen bor inte med mig, för att det här kommer liksom, jag skulle inte kunna uppfostra en son som är tydligt, du vet, nej, just inte det. Helt nej, kinesisk. Nej. Och i slutet på 70-talet så var det liksom, Bernard upplevde att det blev mer och mer oroligt i Beijing, och han oroade sig då liksom för hur hans familj hade det och sådär. Och efter alla år som frånvarande för pappa så fick Bernard för sig att han ändå ville komma närmare sin son och närmare Chi Peipu. Så han såg till att få han önskade att få en ny positionering, om inte i Beijing så i alla fall närmare Beijing. Och då placerades han i Ulaanbaatar i Mongoliet. Så då hade han liksom, trots att han inte var i Beijing, så hade han liksom närmare lina, eller vad man ska säga, dit. Då är han och hälsar på, och då får han så träffa sin son, och du vet, de träffas, och det är fortfarande liksom alltid precis som vanligt när han lämnade, förutom att de då har ett barn. Men Chi fortsätter att leva sitt liv så som Chi alltid gjort som man, och då han uppfostrar, Chi uppfostrar deras barn, och du vet, sådär.
Mm.
1979 så lämnade Bernard även sin post i Ulaanbaatar och flyttade tillbaka hem till Paris. Och då, han är fortfarande ihop med Thierry, och 1979 då så bestämmer han sig för att liksom försöka få hem Chi Peipu och Chi Dudu till Paris. Så han lyckas fixa något slags visum för de två till Paris. Och i Paris så lever Chi Peipu och Chi Dudu och Thierry och Bernard som liksom en typ av familj.
Vilket gott gäng.
Eller de bor allihopa tillsammans liksom. Och då sa de att Chi Dudu, alltså sonen, var Bernards son, och att Chi Peipu var Chi Dudus morbror.
Ja, jag fattar.
Chi Peipu fortsatte att liksom sysselsätta sig som en performer, uppträdde på operan, vet, gjorde så här olika tv-framträdanden och sånt. Och Det som gjorde Bernard lite förvånad var att han hade ju tänkt att så här, när Xi fick lämna Beijing så skulle Xi kunna leva precis så som Xi ville. Alltså komma ut som kvinna i Paris, om du förstår vad jag menar.
Ja, just det, för att hans bild är att Xis familj har sagt till Xi, du ska leva som man, så att hans bild är att det typ inte är någonting som Xi egentligen valt, utan någonting som har valts åt Xi. Eller hur?
Precis. Ja, ja. Ja. Tack för att du hjälper mig att klargöra.
Nej, men då är jag med.
Men det gör då Xi inte, utan Xi fortsätter att leva som man, även i Paris. Och 4 år efter att Xi Peipu och Xi Dudu har kommit till Paris så kom det några och knackade på Bernards dörr med jobbiga frågor. 1983 så hade La Direction de la Surveillance, kanske, de territoriale...
Så kunde jag ändå läst franska länge.
You do you.
La Direction de la Surveillance de territoire... Kanske.
Bra.
Lolo, min kompis som är jätteduktig på franska som lyssnar på den här podden, kommer
skämmas,
döda mig.
Jävlar.
Det här är alltså en fransk underrättelsetjänst som har liksom störst fokus på kontraspionage. Och de har då fått nys om att den franska diplomaten levde med en kinesisk kvinna. Hade en relation med en kinesisk operasångare.
Mm.
Så att de har helt enkelt lite frågor. Det är ju liksom frostigt mellan Kina och övriga världen, kan man ju säga. Och de kommer att knacka på, och först är de så här, det här är ju en man, och de liksom förstår typ ingenting och ställer lite frågor och sen lämnar de. Men de släpper inte. För det de har frågor till Bernard om är gällande ett gäng hemligstämplade dokument som hade delats med kinesiska myndigheter. Det skulle så småningom visa sig att efter att Xi Peipu och Bernard haft en relation under en period i Beijing då, alltså precis när de har träffats, så har de kinesiska myndigheterna fått kännedom om deras relation. Det verkar de kinesiska myndigheterna tyckt var bra för deras egna del, för när de fick höra om det här så tryckte de på Bernard. Alltså de får liksom inte vara i en relation med varandra. Det är så, kinesiska staten vill liksom inte att man ska blanda, helt enkelt. Men när de då får höra det här så ser de en öppning, helt enkelt. De tryckte på Bernard att han skulle dela då hemliga dokument från sitt jobb, hemligstämplade dokument från den franska ambassaden, och det här pågick under väldigt långa perioder. Och de gör det liksom med hotet att så här, de ska outa deras relation, och de ska också då liksom kunna utsätta då Xi Peipus familj och Xi själv för liksom hemskheter om han inte samarbetar.
Men vänta, Bernard har alltså varit med på det här? Eller liksom, ja, varit med, han har blivit tvingad till, men han har varit medveten om att, ja, hemliga... Okej, okay, shit.
Så han har dels under sin positionering i Beijing delat då dokument, men han har också fortsatt göra det, och det är framförallt, tror jag, när han då är på den här posten i Ulaanbaatar som han då lämnar ut med jämna mellanrum hemliga dokument till de kinesiska myndigheterna.
Nej, gud.
Mm.
Ja, och jag antar typ att deras grepp blir bara starkare när han sen också har ett barn som bor i Kina.
Ja.
Alltså det är ju, ja, bara, det måste ju vara liksom en drömsituation för kinesiska staten att kunna utnyttja.
Ja. Och det verkar inte som att varken Bernard eller Xi Peipu liksom erkänner att de har delat alla de här dokumenten. Xi hävdade ha noll vetskap om de här hemliga dokumenten, och hävdade då också att han var... För att, du vet, när de kommer dit så är det som att de så vet, de förstår inte om Xi är man eller kvinna.
Nej.
För att de har fått höra en sak, och sen så är det, du vet,
deras bild, deras bild av vem de ska möta är en annan än vem de möter, typ.
Exakt. Men Chi fortsätter då att hävda att Chi var kvinna, precis som Bernard har trott i alla år. Och de ställs då inför rätta för att ha spionerat åt Kina under nästan 20 år. Det var däremot ingen som blev övertygad om att Chi var kvinna, och efter en medicinsk undersökning så skickades Chi till ett manligt fängelse i Paris, där det då kunde bevisas att Chi, eftersom det då kunde bevisas att Chi faktiskt var en man.
Alltså hade manliga
könsdelar. Eller en person med manligt könsorgan.
Men förlåt. Ursäkta. Bernard har väl haft sex med Chi och Chi har blivit gravid?
Ja. Så
här då.
När det kom fram då att Chi hade ett manligt könsorgan, så berättade Chi att under alla år i deras relation så hade han liksom gömt sitt kön för Bernard när de... Alltså, det går, Chi hävdar då att Chi har gömt sitt könsorgan och berättar att så här, han, Bernard, var oskuld när vi träffades. Och du vet, så här, de har haft sex med varandra, men alltid i typ mörker och du vet sådär.
Jesus Christ!
Mm.
Vilken stressig situation vid sex, alltså.
Alltså verkligen, ja. Och Chi säger också att det liksom aldrig kommunicerats rakt ut att Chi var en kvinna, utan att det är mer som att Bernard har låtits förstå att Chi är en kvinna.
Just det, en klassisk så lögnutväg helt enkelt. Nej, jag sa det rakt ut att det var så. Han bara,
Ja, nej, men för det som är, alltså du vet, och det beskrivs som att Bernard verkligen var i chock när han fick höra att den här personen som han haft en relation med i 20 år och som han då hade ett barn med,
vem ser
egentligen
barnet?
Hade då... Nej, men jag kommer till det. Egentligen var en person som hade manliga könsorgan. Bernard påstod då att han inte hade någon aning om att Chi inte var en kvinna. Och han berättade också flera olika saker som Chi då, enligt Bernard, hade gjort för att låta förstå att Chi var en kvinna. Till exempel så hade han sett så här, varje månad, en gång i månaden, så här, tygstycken med blod hemma, alltså någon typ av binda. Och när Bernard fick frågor om deras sexliv så sa han att så här, det var alltid mörker och det var liksom mest Chi som did the work, och att han trodde att typ sättet de hade sex på var liksom kinesisk kultur snarare än att det var så att Chi försökte dölja att Chi hade då ett manligt könsorgan.
What the fuck?
Och det är inte helt tydligt om Chi identifierar sig som man eller kvinna, ska jag säga.
Vad i hela friden är det som pågår?
Ja. Och deras barn då, som de har fått tillsammans, det figurerar lite olika historier om hur det här barnet har kommit till. Och en sådan historia är att Chi har tagit, alltså sperma från Bernard, från typ en använd kondom, och sen låtit en annan kvinna bära barnet liksom, och sen låtsas att det var Chi som hade burit och fött barnet. Mm. Men det skulle visa sig då att det här barnet inte är biologiskt barn till varken Chi eller till Bernard, utan det var då ett barn som hade adopterats och sedan presenterats som deras gemensamma barn.
Gud.
Och när allt om både deras relation och vad de hade gjort kom fram, så blev Bernard nog otroligt sorgsen och eventuellt skamsen. Han blev ju superkänd i Frankrike. Folk var både upprörda över det han hade gjort, alltså delat då hemliga dokument med den kinesiska staten. Men också så blev folk liksom roade och typ tyckte att det liksom var galet att han hade blivit lurad på det här sättet. Och det blev så illa att han försökte begå självmord när han satt häktad, men han liksom räddades från det. Han och Chi ställdes som sagt inför rätta för spionage, och de dömdes båda två mot deras nekande till 6 år i fängelse. Båda två satt bara 1 år av sin dom innan de blev benådade, och Chis benådande verkar ha varit grundat på liksom för att minska spänningarna mellan Frankrike och Kina helt enkelt. Och liksom omfattningen av deras brott ansågs inte vara så allvarligt ändå. Alltså det var någon som sa att så här, dokument, eller jag läste någonstans att dokumenten som delats liksom inte
var,
hade riskerats Frankrikes säkerhet. Så. Så båda avtjänade ett år av sitt straff innan de släpptes. Och Xi Peipu och Xi Dudu bodde kvar i Paris och Xi fortsatte att arbeta på operan. Och Xi och Bernard bröt kontakten helt och det verkar som att de så här då och då stötte på varandra i typ kultursfären, men att de då liksom inte ville ha någonting med varandra att göra. Många år senare, år 2009, gick Xi bort efter en tids sjukdom och kort innan Xis bortgång så sa Xi i en intervju att Xi fortfarande älskade Bernard och efter att Xi gått bort så fick Bernard frågan om vad han liksom kände om, du vet, kände inför Xi och Xis bortgång. Och då svarade Bernard så här: han gjorde så många saker mot mig och skämdes inte för det, eller hade liksom ingen kände ingen skuld inför det. Jag känner inte att jag vill så här hålla på och kommentera det och säga att jag är ledsen, för nu är liksom the plate is clean now, I'm free, sa han. Och det har ju skrivits mycket och gjorts många saker om den här händelsen, men det allra mest kända verket är nog ändå David Wangs pjäs Modern Butterfly, som handlar just om en kinesisk operasångare och spion. Och den här pjäsen har ju sedermera blivit film och så vidare och så vidare. Och det är liksom väldigt svårt att säga hur aktiva de var som spioner, eller om Bernard visste om att Xi liksom hade ett manligt könsorgan, eller om han faktiskt hela tiden levde i en verklighet där han trodde att Xi var.
Alltså jävlar vad sjukt. Men grejen är så här, alltså Bernard levde ju med en man sen, eller hur?
Ja, nej men precis, för det är väl också en sån grej så där att man vet inte om det var så att så här, han skämdes för att han levde i en homosexuell relation, men nej, kort efter att han hade levt med Xi så levde han ju precis som du säger väldigt öppet i en homosexuell relation.
Fan, vad konstigt. Gud, pressen måste verkligen ha haft a field day.
Ja.
Vad sa du, att de var ihop i 20 år, eller att de levde ihop i 20 år?
Ja, alltså de träffades 64 och 1983 så
fuck, vad sjukt.
Åkte de fast, eller vad man ska säga.
Jävlar vad sjukt.
Men lite snurrigt berättat, men jag tycker att det här är jättespännande.
Verkligen.
Och jag har läst Who Was Xi Peipu, a Chinese spy and opera star who cross-dressed as a woman and had a long-term sexual relationship with a French diplomat av Laramie Mok på South China Morning Post. Och The Xi Peipu Enigma, A Butterfly Among Secrets av Ashan Ali Abbasi på Medium.com. Flera olika Wikipedia-sidor såklart. En tråd på Reddit om Xi och Bernard. Och så har jag lyssnat på en podd från Parker som heter Fem Fatal, och avsnitt 1 och 2 om Bernard av en podd som heter Espionage Podcast.
Jävlar!
Mm.
Tack snälla du. Vilken konstig historia.
Konstig, ja.
Amy Stewart föddes i november 1893 i Sunderland i England. Hon var dotter till James och Jane Stewart och hade två syskon, en bror och en syster. Redan tidigt stod det klart vad Amy vill göra i livet. Hon älskar att sjunga, dansa, uppträda och bestämmer sig redan som barn för att hon vill stå på scen. Och allra helst vill hon stå på scenerna i Londons West End.
Mm. Men vill inte.
Verkligen. Alltså jag känner det. Man bara, här har vi Annas själs, vad heter det, frände. I sin...
Min stjärnsyster.
I sin, verkligen, i sin dröm om att ta sig till scenen. Hon jobbar också hårt, och här kanske ni skiljer er åt då. Hon jobbar hårt på att den här drömmen ska gå i uppfyllelse. Redan som 15-åring börjar hon med sina föräldrars tillåtelse att turnera med en grupp som heter The Magnets och tog då det namn som hon kom att kallas under resten av sitt liv. Mammy Stewart. Mammy lämnar sin familj för sin karriär och efter ett tag startar hon sin egen sång- och dansgrupp, The Five Verona Girls. Och de turnerar runt i Storbritannien och uppträder både här och där. Och är väldigt, väldigt uppskattade. Alltså, min mormor gillade ju att sjunga typ så här. Jag kan typ tänka mig att den typen av sånger hon sjöng är typ exakt sådana som min mormor liksom brukade ge sig på typ. Att det finns någon sån, du vet, we're going to the zoo, 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 how about you, you, you. Och så finns det någon när de åker typ till något tivoli och de sjunger, and the wheels were spinning round. Alltså min mormor älskade den skiten, verkligen.
Roligt.
Jag ska säga att The Five Verona Girls är ibland lite risqué, kan man säga. De visar typ ett knä här och där. Men Mammy är liksom en riktig, riktig stjärna helt enkelt. Alltså, hon verkar typ verkligen ha varit mäktig. Alltså att hon är typ, du vet, knappt 20 år gammal och bara, nu sätter jag ihop min egen dansgrupp, sång- och dansgrupp, och vi ska typ turnera runt i det här landet typ. Alltså, hon är...
Hon
kör, verkligen. Men du vet ju att ibland händer livet och kommer i vägen för bandet. Så en av The Five Verona Girls blir gravid och en annan bryter foten. Och efter det här så inser Mammy typ att så här, jag måste break up the band. Det har hunnit bli vår 1917 när Mammy lägger ner bandet och flyttar hem till sina föräldrar. Hon är 23 år gammal och har hunnit träffa någon hon känner sig intresserad av. Han är något så ovanligt som en man som raggar på en tjej efter att hon har stått på scen. I min erfarenhet, inte bara för att jag aldrig har blivit raggad på efter att jag har stått på scen, utan även andra kvinnor jag har pratat med, är typ så här... Alltid när man spelar i band, alla ens liksom manliga bandkompanjoner, de blev så raggade på efter att de hade stått på scen. Alltså, aldrig ens en tillstimmelse till någonting. Någonsin. Varken efter att jag typ spelade i band, spelade skivor, ingenting. Och det verkar vara inte bara då att jag är ful, utan det verkar vara en väldigt, väldigt utbredd upplevelse, vill jag säga.
Du som är sån... Jag hade raggat på dig, Karin.
Det hade du absolut inte. Du hade bara, vem fan är det
där? Nej.
Men... Mammy är uppenbarligen så nice att detta inte gäller henne, utan den här mannen approcherar efter henne efter att han har sett henne på scen, och efter då det här liksom turnerandet är över så blir det då seriöst mellan dem. Han heter George Shotton. Han är en 9 år äldre änkeman som också kommer från Sunderland. Han jobbar som mariningenjör och det har gjort att han då inte har blivit inkallad till första världskriget som ju rasar vid det här laget, utan hans liksom, han behöver vara på hemmaplan och typ jobba för the war effort, antar jag, eftersom han har den typen av jobb som liksom är värdefullt att ha i England typ. Mammy och George blir snabbt kära. Efter några månader köper han en förlovningsring till henne och efter mindre än ett år tillsammans gifter de sig i mars 1918. De flyttar runt en del i England och Wales. De bor i London ett tag, de bor med Mammys syster ett tag, de bor i Bristol och sen flyttar de till Swansea i Wales där de hyr en stuga med utsikt över Caswell Bay, och det ser faktiskt helt otroligt fint ut. Men deras relation vid det här laget är allt annat än fin. Mammy håller ständig kontakt med sin familj brevledes, och i de breven kan de följa med allt större liksom förskräckelse hur Mammys situation utvecklar sig. Hon säger att George är fruktansvärd mot henne. De förstår att han liksom är våldsam, att hon vill vara fri i den här relationen, och hon vill också verkligen tillbaka till scenen, och det vill han absolut inte. Det här tror jag verkligen är en sån. Det tycker jag är ett återkommande tema i den typen av historia som vi berättar. Att en man blir kär i en kvinna för någonting hon gör och liksom blir tagen av henne i det. Men när de väl blir ihop så vill han att hon ska sluta göra det. Som en slags verkligen kontrollgrej. Och tror jag för att typ andra inte ska känna likadant. Att han vill ha det för sig själv typ. Så hon är ju typ bara några år över 20 och är typ såhär, jag vill fortsätta med den här grejen som jag har drömt om hela mitt liv och har jobbat på sedan jag var typ ett barn för att få göra. Och han är så här: nej, du ska inte ut på turné igen, du ska inte stå på scen igen typ. Och i ett av sina brev skriver hon till sina föräldrar. Hon nämner en person som heter Mrs. Hearn, som är en kompis till henne, och skriver så här: "If you don't hear from me, please wire to Mrs. Hearn and see if she knows anything about me. The man is not all there. I don't think I will live with him much longer. My life is not worth living." Och just den här liksom grejen, du vet, att som familj bara på avstånd får den här typen av rapporter liksom. Alltså det är, vilken jävla ångest. Och det sista brevet som Mammy skickat till sina föräldrar är poststämplat den 12 november 1919. Och när de svarar på det brevet så kommer deras brev i sin tur i liksom retur, oöppnat, med märkningen house closed. De tycker att så här, ah, men det här är jättekonstigt, det kanske har blivit något fel, vi hör av oss igen, och får då samma resultat. Vid jul samma år, så alltså typ lite mer än en månad efteråt, så kommer ett telegram som påstås vara från deras dotter, men som de typ tycker är lite konstigt. Och i telegrammet så står det typ bara "compliments of the season".
Okay.
Efter det är det tyst från både Mammy och hennes man George Shotton. Och Mammys föräldrar är förstås fruktansvärt oroliga och rädda. Det finns typ en så här, de som tror att så här, men hon har nog bara gett sig ut på vägarna igen. Alltså hon har nog bara, du vet, börjat turnera igen. Hon har nog bara lämnat sin man, och hon kanske till och med har lämnat typ landet och så här, åkt utomlands för att turnera. Men i mars 1920, så 3-4 månader senare, blir Mammys föräldrar James och Jane kontaktade av polisen i Swansea. För de har i sin tur blivit kontaktade av ett hotell i stan som haft en övergiven väska hos sig sedan någon gång innan årsskiftet. Och den här väskan, vet de på hotellet, lämnades av en man, eller det var en man som liksom hade den. Och eftersom det inte står någon adresslapp på väskan har de bestämt sig för att öppna den och se om det finns något i väskan som kan vittna om vem ägaren är då. Och i väskan hittas kvinnokläder och skor som allihop typ, alltså ganska noggrant klippts eller skurits i bitar.
Okay.
Där finns en bibel, ett rörband, lite smycken, och så finns en lapp med en adress, och den adressen är då Jane och James Stewarts, alltså Mammys föräldrar.
Mm.
Så när polisen kontaktar dem och berättar att de har hittat den här, så säger då de till polisen att så här, våran dotter är borta. Vi har inte hört från henne på flera månader, och innan hon försvann så var hon rädd för sin man. De typ lämnar över alla hennes brev till polisen, och polisen inser att så här, okay, men här är ju någonting som inte står rätt till. Så de kontaktar Scotland Yard och gör också en efterlysning efter Mammy. Alltså hennes bild och beskrivning och sådär sprids i tidningar runt om i hela Storbritannien. Och samtidigt letar man då förstås efter George Shotton. Och när man väl hittar honom så får man lite av en chock. För det visar sig att George Shotton är inte alls enkeman, utan han har hela tiden varit gift med Mary Shotton.
Nej.
De bor i en annan liten stad i Wales, och tillsammans har paret en son. Det visar sig att både Mary och Mammy trott att George varit bortrest på jobb när han i själva verket varit med sin andra fru.
Nej.
Och just det här då om huruvida han har haft en annan fru kommer bli en liksom, ett ämne för diskussion. För George påstår att Mammy och han aldrig var gifta. Han säger så här: vi hade absolut en relation och vi bodde absolut tillsammans i olika perioder. Men vi var aldrig gifta, för jag var ju redan gift med Mary, så hur skulle jag kunna vara gift med Mammy också? Det hade ju varit olagligt liksom.
Mm.
Han säger att han lämnade väskan med Mammys grejer på det där hotellet efter att de hade börjat bråka. Ett bråk som de hade haft eftersom hon hade varit otrogen. Mm-hmm. Och det gjorde att de gjorde slut på den här relationen. Han säger att så här, vi har haft en affär, vi har absolut inte varit gifta. Typ. Och efter uppbrottet då med Mammy så har han helt enkelt flyttat hem till sin fru igen. Och polisen tror inte på det här. Alltså det finns ett liksom marriage certificate, vad heter det på... Du som precis har gift dig? Gift.
Oj.
Vad heter det? Äktenskapsbevis kanske?
Ja. Äktenskapstycke är något helt annat.
Nej. Det finns dokument som visar att, eller som åtminstone påstår då, att Mammy och George varit gifta. Och polisen åtalar då George Shotton för bigami. Och i rättegången vittnar bland annat familjemedlemmar till Mammy om att George kallade Mammy för sin lilla fru och skrev under brev till henne med "Your own loving husband". Man kollar också då på hans två äktenskapsbevis där det visserligen skiljer, det som att han har gjort sig själv några månader yngre när han gifte sig med Mammy. Men i övrigt så är de typ väldigt, väldigt lika, även sett till liksom namnteckning och sådär. George håller fast vid sin historia om att de har varit ihop men inte gifta. Och när åklagaren då påpekar att de har det här äktenskapsbeviset säger han att Mammy måste ha tagit med sig någon som var lik honom och som fejkade hans underskrift när de registrerade äktenskapet. Vilket jag tycker typ är en ganska bra...
Det låter som...
Alltså en ganska bra hittepågrej att säga. När polisen ifrågasätter varför det finns liksom bevis på att de samma dag som de skrev under äktenskapsbeviset checkade in på ett hotell tillsammans under Mr. and Mrs. Shotton, så säger han att de sprang på varandra av en slump den dagen. Och att det var då de bara så här, ska vi ta in på det här hotellet? Typ, för att nu råkar vi ändå vara med varandra. Han påstår också att deras relation var liksom bra fram till uppbrottet. Och förstås att han inte gjort någonting för att skada Mammy. Men det hindrar inte åklagaren från att i rättssalen under den här bigamirättegången säga att han är övertygad om att George dödat Mammy. Under utredningen berättar också Mammys kompis att hon har, att Mammy har sagt "If I am ever missing, do your utmost to find me, won't you?" Alltså det är tydligt att den här kvinnan har varit rädd för sin man och för sin, liksom, för sitt eget liv under hennes sista månader innan hon försvann.
Gud.
Men det finns inga bevis. Och det, eller så här, det finns framförallt ingen kropp. Man vet inte var Mammy är. Och det var vid det här laget, vid den här tiden, ett krav för att åtala någon för mord. Alltså man behövde ha kroppen liksom.
Mm.
Och därför blir då bigami det enda man kan åtala och döma George för. Han döms till 18 månaders fängelse och när han kommer ut så blir han dumpad av sin första fru, Mary. En kvinna som han förstås också varit liksom alldeles, alldeles vidrig mot. Åren går och väldigt få ledtrådar hittas i Mammys försvinnande. Kort efter att hon försvann hittade en städerska en handväska bakom en byrå i stugan där paret har bott. Men alltså, den kan ju, du vet, lika gärna, hon kan typ lika gärna ha dratt därifrån och typ glömt den, om du fattar. Och den ger ingenting. Polisen gräver upp hela trädgården bakom huset i samband med utredningen, men hittar ingenting. 1950, alltså 30 år senare, ska den dåvarande ägaren till stugan, han har typ precis köpt den, genomföra dräneringsarbete och upptäcker då en liksom grop bakom huset som ligger nära ett hål i husgrunden har fyllts igen med grus, typ.
Okej.
Och när man gräver ut den gropen så hittar man en kvinnosko. Men det leder ingenting annat. Liksom. Man kommer inte vidare därifrån. Typ.
Okay.
Mammys försvinnande blev välkänt. Inte minst då med tanke på att hennes bild och beskrivning har varit i tidningar över hela Storbritannien. Och vid flera tillfällen så hör folk av sig till polisen och säger att de har sett Mammy. I Kanada, i Sydafrika, i Australien, i Indien, i Pakistan. Och i Pakistan. Och i Pakistan så är det en av Mammys pappas jobbakompisar som tror sig ha sett henne. Och han är liksom så säker på sin sak att han går fram till den här kvinnan som han tror är Mammy och typ frågar vad hon hette. Och då typ går hon bara därifrån. Vilket han nog ser som att han har hittat rätt person. Men själv känner man bara så här, hon kanske typ bara tyckte att du var lite obehaglig. men det finns massa så här sightings av henne då efter hennes försvinnande. Men återigen, det leder ingenstans. George kommer att dömas till fängelse ytterligare en gång i sitt liv när han hotar sin syster med ett vapen efter ett bråk om arvet efter deras mamma. Och för det får han 12 månaders straffarbete. Mammys föräldrafamilj vet ju, har ju ingen aning om vad som hände henne. Och så kommer det att förbli i nästan 42 års tid. Den 5 november 1961 är tre grottkrypare.
Okej.
Vilket är ett ord. Det är ett ord som då, en benämning på folk som på sin fritid utforskar typ grottor och tunnlar och skit.
Typ min mardröm.
Jag vet, jag kan också verkligen, verkligen tacka nej till ett liv som grottkrypare. Mitt liv som grottkrypare. Enligt Wikipedia, en typ av människa som ibland kallas för grottis.
Mm-hmm.
Hur som helst. Tre grottisar är ute och gör sin grej. De utforskar en gammal gruvgång vid Brandy Cove, en väldigt liten strand då i Caswell Bay i Wales. Och de typ ser ett så här, typ stenblock i en tunnel 15 meter under jord, och de blir nyfikna på vad som finns på andra sidan. Med rätta ska det visa sig, för när de väl lyckas ta sig liksom förbi det här stenblocket så hittar de ett kranium som de snart inser är mänskligt. Och det här är bara några hundra meter från stugan där Mammy Stewart bodde med George.
Men gud.
Killarna kontaktar polisen som kommer till platsen och kan gräva ut en säck med, vad det ska visa sig, mänskliga kvarlevor. Det är ju skelett uppenbarligen då. Där nere finns också bland annat smycken, rester av kläder och ett hårspänne med brunt hår i. Och polisen bestämmer sig för att fråga runt i området om någon kanske minns en kvinna som har försvunnit här omkring. Och de får typ ganska snart napp. Alltså det är en man som har bott där skitlänge som är så här, som kommer ihåg Mammy liksom. Kommer ihåg den här historien. Mm. Och typ snart så är det som att så här, polisen bara... Ja, det klickar liksom.
Mm.
Man kan konstatera att det är en kvinna man har hittat. Det är ett nästan fullständigt skelett. Det man saknar är revben. Eller liksom hela revben. Alltså den delen av bröstkorgen, vad jag förstår. Kvinnan var mellan 1,60 och 1,62 cm lång. Hon hade tre visdomständer, vilket indikerar att hon var över 20 år. Och resten av skelettdelarna säger också då att hon var just vuxen. Men att hon, alltså man kan typ på något sätt se att hon har ganska nyss blivit vuxen, typ. Mm-hmm. Och de placerar henne typ i mitten av 20-årsåldern. När man ser till den typen av smycken man hittat på platsen anses de stämma överens med 20-talets mode. Och de ringar, förlovningsring och vigselring, var tillverkade någon gång mellan 1912 och 1918. En vän till Mammy säger att hon känner igen ringarna. Alltså att de var Mammys, vilket jag typ är... Alltså, be mig inte identifiera dina ringar om 40 års tid.
Nej.
För de kommer jag inte kunna känna igen, TBH. Men jag kommer typ inte ens känna igen min egen ring. Men det här var tydligen en bättre vän än vad jag är. Hon säger så här, det här är Mammys förlovningsring och vigselring. Liksom. Det finns liksom inget DNA att gå på. Alltså så här, det här är ju en 60-tal. Liksom. Men på grund av de här olika liksom, omständigheterna så kommer man fram till att kvarlevorna är Mammy Stewart och att det som i media kallats för The Chorus Girl Mystery har då fått något slags slut, kan man säga. Och i Storbritannien älskar man ju att hålla en sån där utredning, du vet, en inquest, som man aldrig riktigt förstår vad de håller på med. Men det gör man även i det här fallet för att undersöka delvis, eller man vill ha svar på ett par frågor. En av dem är så här, kan vi fastslå att det här är Mammys kvarlevor rent juridiskt? Och typ, kan vi fastslå hur hon har dött eller på vilket sätt liksom sådär. Och även då så här, kan vi fastslå vem som har orsakat det här?
Mm.
Det finns dock ett problem. George Shotton är död. Han dog på ett ålderdomshem bara 3 år innan Mammys kvarlevor hittades. Och man bestämmer sig då för att liksom fortsätta med utredningen ändå. Den rättsmedicinska undersökningen kan inte fastslå hur hon har dött. Det finns liksom inga mjukdelar kvar förstås. Och inga krossskador eller skottskador eller så på skelettet kan ge ledtrådar om dödsorsaken. Det man kan se är att kroppen har blivit styckad. Och på grund av det slår man då fast av att hon har blivit liksom bragd om livet, helt enkelt.
Mm.
Det vittnades under utredningen om parets relation. Alltså det fanns ju brev från både Mammy till sina föräldrar och syskon, men också mellan George och Mammy som talade sitt tydliga språk. En 83 år gammal brevbärare vittnar också i utredningen. Han säger att han brukade dela ut post till paret mer än 40 år tidigare och att han hade hösten 1919 erbjudit George Shotton att hjälp med en stor säck som George försökte lassa in i bakluckan på sin bil. Och när George såg brevbäraren, som ju var i liksom brevbäraruniform, sa han: "No, no, no! Oh God, you gave me a fright. For a minute I thought you were a policeman."
Och
sen såg han då George köra iväg sin bil i riktning mot området där Mammy Stewart senare kom att hittas.
Mm.
Den 15 december 1961 presenteras resultatet av utredningen. Man slår fast att det är Mammy Stewarts kvarlevor som hittats, att hon blivit mördad, även om man inte kunde säga hur, och att det skett någon gång mellan 12 november och 6 december 1919. Och man slår också fast att den som mest troligen var skyldig till mordet var George Shotton. Efter det här hamnar Mammy Stewarts skelett på Cardiff University, där det används i undervisningen. Och där kommer det att stanna fram till 2019. Då kontaktas Mammys syskondotterdotter Susan av ett tv-team som jobbar på en historia om olösta fall och som vill göra ett avsnitt om hennes gammel moster eller faster, oklart vilken sida det är. Och i och med det kommer man då fram till att Mammys kvarlevor finns i ett skåp på ett rättsmedicinskt labb i Cardiff, för att den person som blev tillsagd att göra sig av med dem inte kunde med, utan han hoppades att hennes anhöriga en dag skulle dyka upp och hämta henne. Och till slut kommer då den här dagen, alltså 100 år efter att hon försvann. Susan fick hjälp att hitta Mammys föräldrars grav, och i december 2019 begravdes hon till slut tillsammans med sina föräldrar på en kyrkogård i Sunderland med 4 av hennes släktingar på plats vid ceremonin. Som sagt, det tog då typ 100 års tid, nästan exakt 100 års tid, och till slut så återförenades Mammy, eller Amy Stewart, med sina föräldrar Jane och James. Och jag har sett någon slags liksom kort dokumentär från typ 60-talet med ett gäng av de utredande poliserna och de här grottisarna som ligger på YouTube, utan att det riktigt typ framgår vem är det som har gjort den här, var har den sänds, väldigt otydligt. Men det var fett att typ höra de här människorna som var på plats liksom, när det här hände. De pratade om det. Och jag har lyssnat på poddarna The Unseen och The Vintage Murders podcast om Mammy Stewart. Jag har också läst artiklar på BBC, på Wales Online, på unsolvedmurders.co.uk, på Bristol Live och även på Wikipedia.
Tack, vilken resa det var som du lovade.
Eller hur? Alltså jag tycker det är så jävla starkt att hon typ så här, alltså inte bara då att, alltså att de hittar hennes kvarlevor, att en person inte har gjort sig av med dem, att de typ hittar hennes föräldrars grav. Alltså det är så jävla starkt alltså.
Tack för den här veckan, Karin.
Tack själv och tack till er som har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka, och vill ni höra fler mord mot mord fall, nya fall som ni inte hört innan, så kan man alltså då köpa styckvis på patreon.com/mord.
Så bra.
Och nästa vecka är vi tillbaka. Nya spännande historier och levnadsöden.
Längtar.
Visst. Hej då!
Vi ses, hej då!
En del av